Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Jag kunde se lite ljus i tunneln, men det var ju ett tag där av bara mörker där jag verkligen ville ta livet av mig. Det är så här, hur kan jag ha känt sån kärlek från honom när han tydligen inte ens har älskat mig? Alltså det är det som är så svårt och så här, det är det som gör mig ledsen liksom. Och det har man ju insett nu med killar, att så här, man tänker att livet är bra så länge jag har den personen. Men nej, så här, ingen annan kan få mig att vara lycklig, det är bara jag och det är verkligen bara jag.
Lepsyl.
Titta, ja.
Det är faktiskt, jag bara, det är ganska bra. Lepsylberoende som man är. Men Josefin Kahle.
Ja.
Gud, välkommen hit.
Tack så jättemycket.
Dig har jag väl haft i podden ett bra tag.
Fan vad kul.
Mm. Du har ju blivit väldigt önskad.
Ja, det blir jag förvånad av att höra, men det är så kul att folk vill höra.
Ja, men du har ju en YouTube-kanal.
Mm.
Och dina prenumeranter älskar ju dig.
De är trogna, jag älskar dem också för att jag har sån otrolig relation med dem. Alltså de är verkligen nära mig och det är det som är så kul.
Men vad sjukt ändå att känna, för jag har ju inte själv någon liksom YouTube-kanal.
Nej.
Men att känna att man har typ ett stort gäng kompisar.
Ja, det är ju det. Alltså verkligen. Och framförallt nu så här på senare tid när jag typ har gått igenom jobbiga grejer, så har jag verkligen känt ett behov av att så här, jag måste ta fram min kamera och prata. För att, det, alltså, för att man känner sig så mycket mindre ensam på något sätt, just för att man integrerar med alla man pratar med. Så det är verkligen så här, jag är så tacksam över att jag har plattformen, alltså verkligen.
Men känns det någon gång konstigt som YouTuber att sitta och prata med en kamera?
Nej, alltså för mig är det så otroligt naturligt. Man kan ju tänka sig att man sitter själv, men det känns ju inte så. Alltså så här, i början kanske gjorde det, men nu har jag verkligen kommit så typ, ja men jag känner verkligen att jag är nära mina tittare på något sätt. Så att jag tycker typ aldrig att det känns konstigt. Alltså jag är verkligen avslappnad och mår bra när jag sätter på min kamera liksom. Och det är ju kanske knäppt egentligen, för att du sitter ju själv hemma och pratar med en kamera. Så det är det som kanske är lite märkligt i så fall. Men jag trivs så bra med det. Alltså verkligen.
Men något jag har tänkt på när du typ dök upp här är att så här, jag förstår ändå varför folk väldigt gärna, och dina liksom tittare är väldigt ivriga om att du ska lägga ut mer videos och så här. Nej, men och det är så här, du har ett väldigt tilldragande utseende.
Tilldragande utseende.
Vet du, vissa är liksom snygga och liksom du är skitsnygg, absolut, men du har också samma sugs typ in i ditt liksom.
Men,
och sen när du börjar
prata,
är intressant. Ja, men sen när du börjar prata man bara
oj.
Ja, jätteintressant.
Oj, vad sjukt. Men vad beror det är ju, alltså, vad beror det på? Eller liksom,
det är någonting, du vet, ögonen.
Men du känner att du connectar när vi pratar, alltså att du känner att du
ja, lyssnar. Ja. Och det är typ så här väldigt öppna, inte, alltså du vet, dina ögon är som att de berättar typ hela din historia.
Ja, okej. Okay. Det låter väldigt bra.
Om min kille sa det här
bara, verkligen,
oh, tack så mycket.
Jag är blown away.
Men har du, får du höra typ mycket, alltså, av, inte vet jag, när du träffar folk att det är så?
Alltså mina ögon får jag faktiskt mycket komplimanger för. Och det tror jag att, alltså, min mamma har alltid sagt att, så här, att jag ler med ögonen och jag pratar med ögonen. Och det där kan jag göra med att man kanske, man kan ju prata och så kan man bara prata, men jag använder mycket kroppsspråk. Jag tror att det är uttryck, du vet, att man verkligen så här, jag är ju så inne i det jag pratar om ofta. Så att då uttrycker jag mig på många olika sätt mer än kanske bara det jag säger. Så kanske det som gör att man dras in.
Men om man får fråga då, just idag,
ja,
hur mår du idag?
Idag mår jag faktiskt, alltså, ganska okej, bra. igår var en jättelång dag i skolan. Jag satt verkligen kvar till 9 på kvällen. Och sen kom det in och vakter som, men ni kan inte vara kvar här för det ska gå på någon larm och sådär. Och sen idag då vill jag att man är färdig med sin inlämning. Och så här, jag har spelat in YouTube och jag är här och det såg jag sjukt mycket fram emot. Och nu sitter jag här och vi är liksom så här, man får prata av sig och jag dricker bubbel och så här. Så att idag är en liksom, men idag är en bra dag. Alltså jag känner liksom att så här, det är verkligen upp eller ner, utan det är en ganska rak linje. Och jag gillar när det är raka linjer, för ofta så är jag väldigt upp eller ner.
Mm.
Det är väldigt högt och lågt, rent generellt. Så därför njuter jag så mycket av när jag känner att jag mest bara är. För det är så jävla sällan jag känner att jag bara är liksom.
Mm. Men för de som inte vet, vad är det du pluggar?
Jag pluggar IT, medier och design. Och jag får ju ofta höra att, är det någon kurs eller? Men nej, det är en 3-årig utbildning.
Mm.
Och jag trivs än så länge väldigt bra. Men jag började ju liksom nu i år, alltså i somras. Men det är väldigt, alltså allt från programmering till redigera filmer och så här. Det ligger ju rätt i det jag håller på med sociala medier. Och det ligger ju rätt i tiden och så här. Men jag trivs bra. Men det är IT, medier och design heter det.
Wow, och det är på Södertörns högskola.
Södertörn, precis.
Fan, det är en bra utbildning.
Ja, alltså det känns jättebra än så länge. Men jag kommer ju säga många gånger att jag hatar det såklart. Men det känns ändå som att jag har hittat en utbildning som passar mig.
Men jag vet faktiskt att du har varit med om en hel del på senare dagar.
Ja.
Och vi ska gå in på det lite pö om pö, känner jag.
Mm.
Men jag tänkte liksom bara fråga dig lite om så här, din uppväxt. För att jag vet faktiskt väldigt lite om...
Nej gud, det är intressant. För att det är så, alltså, jag tror aldrig att jag har pratat om min uppväxt. Alltså det har jag typ aldrig gjort. Men jag alltså, känner att jag har haft en väldigt bra uppväxt liksom. Jag har en stora syster, en mamma och en pappa. Min mamma och pappa skilde sig när jag var 10. Och det var jättejobbigt. Men de är så goda vänner och respekterar varandra. Och, så det har aldrig varit något bekymmer liksom. Jag har aldrig hamnat i kläm mellan dem. Och det har aldrig varit någon så här katt- och hundfight mellan dem liksom. Så att jag har haft det liksom bra i min uppväxt. Sen har jag haft det mycket tufft i skolan och sådär. Men jag har haft en mamma som känt igen sig mycket i mig. Alltså såhär verkligen. Och på hennes tider, vad man ska säga, så var det ju mest att man bara var en jobbig unge liksom. Uh-huh. Idag vet man ju mer att så här, det kan finnas orsaker liksom. Det kan vara frustration hemifrån. Det kan vara att du har ett handikapp liksom, vad som helst, som gör att du agerar på vissa sätt. Så hon har verkligen pushat mig. Så att min uppväxt, alltså jag liksom är jättetacksam över den. Har fin relation till min familj. Verkligen. Men det är väl mycket skolan som har varit det tuffa i så fall.
Hur var det, alltså så här, vad var det? Var det att du hade svårt? Eller var det att du var typ så här, som man brukar säga, strulig?
Ja, alltså jag var väl lite strulig på grund av att jag hade det så jävla tufft. Alltså innan jag fick min ADHD-diagnos. Så kände jag ju bara att jag sitter i ett klassrum. För jag gick i musikklass. Och det var ofta väldigt så här. I min skola alla hade väldigt bra betyg. Alltså så här, om man ska ha fördomar liksom att så här, men musiknördar var vi ju liksom. Det var noter och det var liksom sådana saker. Så jag kände mig väl på något sätt. Jag har alltid haft lätt för vänner. Men när jag kom upp där i 12-13 års åldern. Så kände jag så att alla i det här klassrummet förstår förutom jag. Och jag började liksom testa alkohol tidigt. Och jag liksom var väldigt tidig. Och alla i min klass var väldigt sena. Så där blev det liksom. Det skar sig lite. Och det var jävligt tufft. Och jag började sminka mig tidigt. Och föräldrar trodde att jag inte var bra för deras söner och döttrar. För att jag såg ut på ett visst sätt och såna där saker. Men jag har alltid liksom varit jag ändå. Som ändå har varit ganska osäker. Alltså jag har bra självförtroende liksom. Så jag står upp för mina åsikter och såna där saker. Men innerst inne så är jag nog... Alltså så här, jag tror att självkänslan har inte alls alltid varit bra. Och då har det har varit jävligt jobbigt för mig. Att andra tror att jag är jätte... mogen och tror att jag är bäst, störst och vackrast bara för att jag liksom kanske verkar så på utsidan liksom.
Ja.
Haft problem med äldre tjejer som tyckte att jag har varit en fjortis som tror att jag är något och sådana där saker.
Fy fan
alltså. Ja, men sånt är tufft liksom. Den här känslan av att så här, vara oförstådd och att folk tror saker om en som inte riktigt man själv känner igen sig. Det är skit, verkligen. Och just att man bara har svårt för saker. Alltså typ matte, herregud. Jag kommer när jag gick i årskurs. Alltså vad säger man när man är i... Alltså man går ettan, tvåan, trean fast liksom innan lågstadiet. Jag vet inte vad det kallas. Men inte på gymnasiet utan när
ja,
du går
alltså
i trean.
Ja, alltså lågstadiet.
Ja, men innan, alltså innan fyran när du är 10 år. Alltså där när du är 9, 8 så finns det något som heter ettan, tvåan och trean. Innan du börjar 4, 5, 6.
Jag tror inte vi hade det här i Östersund. Eller vad heter
men du
det?
Vet, man börjar ju 4, 5, 6. Men innan det så är det 3, 2, 1. Vad är det för mig i alla fall?
Men det är väl lågstadie, mellanstadie, högstadie.
Ja, jag tror och innan är lågstadiet ettan, tvåan, trean.
Ja, lågstadiet 1, 2, 3.
Okej, ja, men du ser.
Ja. Ja, ja. Nej, men det är inte så lätt. Många har ju tagit sedan man målar.
Där så vet jag att när jag gick i trean så blev jag placerad i en mattegrupp med de som gick i ettan. Och där var ju det en köttsmäll liksom. Och jag kände att okej, jag är sämst liksom. Och det var kanske konstigt av skolan att göra så istället för att bara ge mig extra resurser. Men jag har ju fått käftsmällar gång på gång att jag är inte lika typ smart som alla andra när det kommer till just skolan. Och det har jag ju fått veta i senare dagar att så här, men alla lär sig på olika sätt. Och det som jag inte tycker är intressant, typ geografi, det sätter sig ju inte. Nej. Det gör ju inte det. Och när det väl sätter sig kanske innan ett prov så är det ju bortblåst efter provet. Så att nej, men alltså allmänt skolan av diverse grejer har väl varit tufft i så fall.
Ja. Men fick du liksom, hamnar du i fel umgänge eller någonting? Eller hade du ens någon umgänge? Alltså fattar du, hade du kompisar? Eller fick du någon bekräftelse ändå? Liksom att såhär, fan vad bra det. För att det känns som att du har någon grund.
Ja, alltså vänner har aldrig varit ett problem. Alltså jag har aldrig känt mig sådär jätteensam och liksom utfryst eller att folk så. Det har jag inte, utan i varje liksom period så har jag alltid haft vänner liksom. Och jag, det har jag verkligen. Det är mer att så här, ja, men typ äldre personer som har gått på mig, speciellt tjejer liksom. Men jag har aldrig upplevt den där riktiga känslan av ensamhet som känns som att det är det mest fruktansvärda. För de gånger när jag har verkligen känt mig ensam, alltså så här att vem ska jag vända mig till, vem kan jag prata med, så är det är den värsta känslan som finns. Och den är jag ändå tacksam över att jag inte i samband med allt strul har känt så. Utan jag har alltid ändå så här haft en trygg punkt hos någon liksom. Mm. Så vänner har jag haft. Sen har de kommit och gått. Och det här med dåligt umgänge. Så jag har ju umgås med många människor som har typ rökt på redan när jag var typ 13. Och sådana saker. Men jag har aldrig känt att jag själv hamnat snett. Alltså man har ju väl gjort saker som man inte är jättestolt över. Men jag tror att det är viktigt ändå att gå igenom de här perioderna. Alltså man måste
kunna ta det själv.
Nej, men alltså jag tror att jag krossat någon jävla ruta någon gång. Och bara, vem gör det? Du krossar inte en ruta. Alltså idag när jag sitter på en buss och ser att en busshållsplats är sönderslagen med en fucking sten. Jag blir så här, vad håller ni på med?
Vet du vad jag alltid tänker? Jag tänker så här, undra vem som har gjort det här och varför?
Men verkligen.
Men nej. Det var alltså...
Ja, nej, men du vet att, och då kan man tänka så här, fast, och där tror jag typ att det kan handla om ibland att så här, jag vet inte om det handlar om ADHD eller sånt där. Men jag tror att även fast man inte har ADHD eller inte så kan man vara uppmärksamhetssökande. Man kan söka bekräftelse av saker. Det kan ha att göra med vad som helst egentligen. Men jag har alltid varit ganska så här. Jag har alltid velat bli typ sedd.
Mm.
Och vad det kommer från vet jag inte. Men jag har alltid liksom, jag har gillat att så här, folk, även fast folk skrattar åt mig och inte med mig, så har jag typ på något sätt så här känt att jag har blivit sedd bara. Och nu i äldre dagar så vet jag väl, jag gör liksom, jag går inte och krossar en ruta för att någon ska liksom tycka att jag är cool. Det är så här, men herregud. Men bara en sån sak liksom. Alltså det var så kul, jag måste säga det apropå krossa ruta. Det var ju då en ruta jag hade krossat. Och jag minns inte varför jag gjorde det, men jag gjorde det.
Den small liksom.
Den small. Och det är ju bara så här, det är ju liksom helt sjukt så. Men så vet jag att jag åkte bil med pappa, han skulle köra mig någonstans. Och så såg han just den rutan och bara, vad är det för jävla, du vet. Han tyckte att så här, vad är det för liksom, vad är det för sjuka människor som liksom bara gör sånt. Och att man sitter där och är pappas flicka ändå på något sätt. För att jag är liksom typ pappas lilla flicka, mammas också i och för sig, men ja. Och sitter där och liksom, det är man själv som gjort det. Alltså det är något jag aldrig kommer glömma. Just för att han blev så jävla förbannad på det. Vilket är rimligt. Och så sitter jag där och bara, men det var jag som slog sönder den rutan. Och jag tror att det var att vi skulle in i någon idrottshall eller någonting. Alltså helt sjukt, med några kompisar och så.
Men det där är så start att det kan typ prägla ens liv. Alltså ja. Du vet så här, jag stampade på en spindel en gång. Mm. Och min pappa bara, vad hade den där spindeln gjort dig?
Oh, jäklar, ja.
Och jag bara, oh my fucking god.
Men hur sjukt är det inte att sådana små saker, att du trampar på en spindel, egentligen kan få dig att se saker på ett andra perspektiv. Alltså hur viktigt det är att man går in i vissa situationer så här, och bara går in och faktiskt så här, säger någon vettig kommentar till en liksom yngre person för att han ska få perspektiv på grejer.
Absolut. Ja. Och det var hela grejen med att den här spindeln skulle också hem till sin familj och laga middag. Och typ så nu kommer inte han hem.
Nej,
alltså,
men
du vet,
nej.
Nej, men jag låg och grät.
Nej,
men fy fan alltså.
Nej, men någon tänker man på den där spindeln.
Alltså lillspindlis liksom. Ja. Och jag bara, jag är ett jävla as, jag är mördare. Och nu ibland när jag typ träffar människor och folk kan vara så här, ja men... Du vet, oprovocerat våld och allting. Vet, jag tänker alltid, vad fan hade den där personen gjort dig? Mm, eller så gliringar, dumma kommentarer, näthat. Mm. Alltså jag tänker alltid, vad fan hade den där spindeln gjort dig?
Ja, men alltså, verkligen.
Ja.
Ja, fler borde ju typ tänka så. Det enda jag tänker ibland är att så här, människor som gör så jävla konstiga saker, jag tänker ofta att de har issues själva. Och det är ingen ursäkt liksom. Man måste ju ändå kunna känna empati och förståelse för andra. Men många människor har väl skit i sitt bagage, och det är bara synd att det ska gå ut över andra liksom. Men ja, lille spindeln.
Mm. Sen hoppade du upp i gymnasiet många år senare, tänkte jag säga.
Ja, ja.
Hur var gymnasietiden? Vem var Josefin Kahle i liksom, fan, alltså jag ser ju dig som en av de riktigt coola, snygga tjejerna, kom i korridoren och man bara, åh, där är hon.
Ja, men alltså grejen var att jag kommer ihåg att när jag började gymnasiet så startades det jävligt fort någonting som hette Veckans Babe.
Oh.
Ja, och nu kan man ju tycka såhär, oh my god, vem gör så? Men då tänkte man ju inte om det. Man tyckte bara, jävlar vad intressant liksom. Och man följde dem på Facebook och såg, vem är Veckans Babe? Och det var alltid såhär otroliga liksom formuleringar om varför. Och folk fick rösta. Det var alltid tre stycken som var nominerade till Veckans Babe. Och det fanns också Veckans Hunk. Men Veckans Babe styrdes ju av killar, och den var alltid mest aktiv liksom. Och då kom det ut nomineringar, och folk skulle höra av sig då och rösta. Och sen så kom ju svaret då på fredagen, vem som blir Veckans Babe och sådär. Och jag blev nominerad andra veckan, tror jag, när jag hade börjat ettan. Och det tyckte man ju var liksom, jag vann inte eller något sånt, men det tyckte man ju var så här, jävlar vad nice liksom. Och jag har liksom hört många killar som har liksom, men jag har fått uppmärksamheten liksom. Men det är väl inget jag, alltså, jag har på något sätt alltid så här, jag vet inte hur man ska uttrycka sig utan att det ska låta helt kräpp. Men om en kille har sagt att fan vad snygg du är eller nej. Då har jag på något sätt alltid tänkt att ja, men det är väl trevligt, men hur mycket ligger det i det? Alltså jag har svårt att ta åt mig av komplimanger,
okay,
tror jag.
Okej, ja.
Ja, så jag har alltid, och det tror jag då kan vara bra, för att så här, får man väldigt mycket uppmärksamhet och inte är, och blir nästan lite inte så ödmjuk av det, så kanske det blir fel. Då kanske man blir dryg.
Just stay alltså, humble liksom.
Ja. Så där är jag nog ändå glad över att jag har haft min, alltså det låter så hemskt att säga att man är glad över att man har haft en osäkerhet, men jag är typ glad ändå att jag inte har så här, fått skalle för att bli Veckans Babe liksom, för att det kanske bara blir fel. Så att jag i gymnasiet, jag var ju elevkårsordförande. Det blev jag ju trean. Jag var engagerad liksom så här, i elevkåren och engagerad mig jättemycket och sådana saker. Så att jag, gymnasiet var kul.
Hur gick skolan då?
Ja, alltså, jag kände väl att så här, jag ville på något sätt, jag tror att jag har försökt höja mig själv genom att engagera mig just i elevkår och sånt, för att känna att det här är jag bra på. Jag gör någonting som går bra i skolan liksom. Jag hade väldigt splittrade betyg. I typ så här, psykologi hade jag ju högsta betyg, för då får jag analysera och tänka. Medan jag i matte faktiskt inte var på en enda lektion, utan jag hade en egen lärare i matte som jag bara satt med. Och ändå fick jag bara liksom A, eller A, gud, det är högsta betyg E, alltså G. Och då satt jag ändå tre gånger i veckan med en egen lärare och verkligen köttade så. Så det är splittrade betyg och sånt där. Och skolan gick väl, den gick ändå okej. Alltså jag gick ut med hyfsade betyg. Men det är också på grund av min ADHD-diagnos att jag fick hjälp med mediciner och liksom fick hjälp med rätt studieteknik och sådär.
För att du hade ju en pojkvän.
Ja.
Under typ hela gymnasiet.
Ja, precis.
Och jag har ju då fått nys om att det, och det här kan inte jag ens liksom tänka mig in i.
Nej.
Men för att gymnasiet känns för mig typ så färskt, även fast jag typ fyller 30 liksom. Jag bara typ, men jag gör det.
Ja.
hur tog det slut? Vad var det som hände liksom?
Ja, alltså det är ju så sjukt att säga, jag är helt över honom och sådär. Men det tar ju fortfarande i magen att prata om det liksom. För att, usch, det är ju hemskt. Men det tog väl helt slut på grund av att han låg med en av mina närmsta vänner. Och det är liksom, nej, men det var ju hemskt, alltså fruktansvärt.
Hur fick du reda på det?
Hon ringde min mamma. Jag var ute på Vaxholm med min mamma och hennes man. De har en båt och åker runt mycket i Sverige på sommaren och sådär. Så jag är i Vaxholm bara, och det var väl inte jättebra med min liksom pojkvän då. Men, ja, men ibland det går upp och ner i en relation,
ja,
liksom. Nej, men och så får jag, eller jag får inte ett samtal, men min mamma svarar i telefonen. Och sen så hör jag bara att hon bara, va? Men gud. Och så går hon iväg. Och då tänker jag så här, men gud, har det hänt något med mormor och morfar? Jag börjar tänka sådana saker. Och sen så kommer hon tillbaka då och berättar vem det var som ringde och vad som hänt. Och jag faller ju ihop. Alltså jag minns knappt vad som hände, men det, ja, vad ska man säga liksom? Alltså det som är så tufft med det där är att man älskar två personer och man litar skarpt på två personer. Och att de två personerna går ihop på något sätt och båda liksom sviker dig ihop. Alltså så här, Det är så sjukt så att det liksom är, det kändes overkligt och det känns som att det bara, det är sånt som bara händer på film. Alltså så gör man ju inte. Om man överhuvudtaget ska vara otrogen, men ta någon jävla random. Ta inte min liksom.
Nej men gud.
Alltså, mina närmsta vänner. Alltså det,
men, ja. Men en fråga, alltså så här, jättedum fråga, men utöver liksom den sorgen som bara skyller över dig då, blir du var det någon du blev mest arg på, eller var det bara hela liksom, alltså för att
Det där är ju faktiskt intressant, för att jag har för mig att jag blev mest arg på henne först. Men det tog inte lång tid innan jag typ kände att så här, henne, alltså fan, det är ju han jag har en relation med på något sätt, och han vet hur nära, alltså båda vet hur nära vi är, men jag var ändå närmare på något sätt min pojkvän liksom. Alltså så här, han har vaknat upp hos mig när hennes föräldrar har varit i köket hos mina föräldrar och druckit kaffe liksom. Alltså så här, det är så påtagligt och nära. Så efter ett tag blev jag fan mest arg på honom. Alltså jag såg mer han som ett äckel och du är en idiot. Så. Men det är klart att man blev besviken på båda. Men jag kände på något sätt efter ett tag att så här, det här är, alltså med tjejen, att hon är på något sätt, jag kände mig mildare mot henne.
Har du någon, eller så här, bröts det med båda då? Eller
det gjorde det verkligen. 100%. Alltså jag,
det förstår jag.
Var verkligen så här att det var första gången jag känt att jag svarar inte, gör inte av mig, utan jag stänger verkligen av. För ibland så här, jag blev ju kär i honom, den här killen då, typ redan när jag gick i sjuan. Och ofta då hör jag, när, även fast han har varit typ taskig mot mig, ett svin, så är det ändå jag som har suttit och smsat och hört av mig och så här, har fått panik liksom. Det är aldrig han som har kommit till mig egentligen, även fast han har varit elak. Men det var första gången jag kände att så här, nu är det borta liksom. Och egentligen tror jag att det var det bästa som kunde hända. Och det sjuka är att det är det som ska krävas för att jag skulle lägga ner liksom allting. Att det är en sån sjuk sak som ska göra att man går. Alltså att man liksom lämnar en relation typ. Men idag så har jag ju faktiskt alltså relation med båda så. Alltså jag, efter typ ett år så tog min tjejkompis då studenten. Och vi hade inte pratat, jag hade stängt av allt. Allt hade verkligen varit iskallt. Men då kände jag bara så här att jag vet hur tufft hon haft i skolan och vi har ändå haft en fin relation, våra föräldrar känner varandra. Så jag sökte upp henne på hennes utspring. Och så gick jag fram till henne och bara, ja det är liksom skit mellan oss, men jag vet hur tufft du har haft det och jag vill bara säga grattis. Och så kramade jag bara om henne och hon började gråta och jag började gråta och hennes familj började gråta. Och jag kände väl på något sätt bara att jag mår bättre av att liksom, man kan förlåta men man behöver inte glömma liksom. Så jag kände bara att så här, det här, nej, men det kändes typ bra. Och nu är jag, liksom, jag kan prata med båda två och känner att så här, jag har kommit över det så mycket. Jag orkar inte gå och vara över det längre.
Faktiskt. Det är så stort av dig måste jag säga.
Men det är nog det, men jag mår bättre i att gå vidare liksom. Och så. Jag kan aldrig falla för någon annan. Det blir aldrig som det var förut. Jag kan aldrig falla för någon annan. Kan aldrig falla för någon annan. Finns ingen för mig. Finns ingen för mig. Det finns bara askar. Och det är framför mig. Bara det är framför mig. Kan aldrig falla för någon annan. Finns ingen för mig. Finns ingen för mig. Det finns bara askar. Och det är framför mig. Bara det är framför mig. Säg att du vill ha.
Alltså jag förespråkar ju alltid förlåt, men jag bara känner så här, just att se dig på den där båten och allt, att alltså man blir förbannad alltså, ja, såklart verkligen. Men har det påverkat din typ tillitsgrej idag, eller är det lite så här, vi alla var med om sjuka grejer när man var yngre?
Nej men gud, det har påverkat mig så mycket. Alltså jag har så jävla svårt att lita på människor, och det beror också på att så här, saker man ser, alltså ingen, känns som att ingen kille eller, alltså inga, det känns som att alla relationer man tittar på bara vart är det helt bra, typ så kände jag. Och så här, om en människa är kapabel till det här som man absolut inte tror här om, vad ska hända då liksom? Alltså så här, så det tog jättelång tid för mig innan jag började kunna, alltså så här, känna tillit för en person igen.
Men vet du Josefin, det här är så sjukt att jag säger, för att jag menar verkligen inte att så här, jag hatar när man har varit med om något jobbigt och folk bara, man lär sig av allt och man bara fuck you, det här är värsta. Alltså det finns en skillnad på att vara pessimistisk och att vara smart.
Mm.
Och även hur säker du än är, så är du aldrig säker. Alltså man måste alltid ett, ha en plan B, C, D, E, alltså 50 planer. Kunna vara egengående, Alltså var typ bästa vän med sig själv. Försök i alla fall. Verkligen. Så att du klarar dig på egna ben.
Mm.
Och många gånger när du lägger ditt liv i någon annans händer. Mm. Det lär dig en sån där gång att inte göra.
Verkligen. Alltså gud ja. Gud, det där är verkligen så ligger så nära om hjärtat. För att jag har ju känt det. Alltså så här, dels är jag väldigt tacksam att jag har gått igenom sånt. Jag är väldigt tacksam att jag hade en, att jag var typ så kär och hade en sån typ, om man får säga, seriös relation så tidigt. För att jag är så jävla glad att jag har fått gå igenom saker tills nu när jag ska ha en relation. Alltså vi säger nu när jag är 23 att jag får min första relation. Det är saker jag ser på andra sätt. Jag vet jävligt tidigt hos en kille att säga, okej, du är inget för mig. Alltså jag har ändå lärt mig mycket. Och det som är så bra också, alltså alltid när man säger såna här saker så låter det så klyschigt, men jag menar allvar verkligen att så här, alla de här tuffa, alltså sakerna i livet liksom, jag har verkligen fått känna på det här att en människa kan göra dig glad och känna att du mår bra, men det är bara du själv som kan må bra, alltså överlag. Alltså så här, en människa kan alltid komma och göra dina stunder bättre, men det är aldrig någon annan som kan få dig lycklig egentligen. Och det har man ju insett nu med killar, att så här, man tänker att livet är bra så länge jag har den personen. Men nej, alltså det är så skönt att ha kommit till den punkten att jag känner såhär, så länge jag trivs i mig själv, alltså såhär, ingen annan kan få mig att vara lycklig, det är bara jag, och det är verkligen bara jag.
Mm.
Och sen jag har insett det så har jag nästan blivit mer självsäker och känt mig självständig och bara såhär, lite såhär vad livet går ut på typ. Att såhär, om man mår bra med sig själv och såhär, hittat lite någon del i sig själv, jag vet inte vad det är jag hittat på något sätt, men att känna liksom att jag, det viktigaste man har är typ sig själv. Det, ingen annan kommer någonsin kunna få dig att må helt bra. I vissa stunder absolut, men i det stora hela så är det ju bara du som finns. Alltså så här, jag vet inte om man ska förklara det.
Jo, men jag,
på ett bra sätt typ. Ja.
Men det är ju precis som, det finns två saker jag stör mig jättemycket på.
Mm.
Det är ett, när folk säger att de har namnsdag. Och man säger grattis. Namnsdag?
När någon säger namnsdag.
Att de har namnsdag. Ah, ja. Mm. Och det är deras mellannamn. Jag bara, du har fucking inte namnsdag. Det är liksom nej. Alltså jag blir så här, nej, du har inte namnsdag. Du har ett namn, du får välja en dag. Liksom. Okej, du kan inte få alla dagar. Sen när folk säger min andra halva till deras pojkvän. Jag fattar, jättefint. Men du är hel. Du ska fan inte säga att någon är din halva för att nej. Du är hel.
Ja.
Jag förstår det här med grundkärlek och särskilt när folk har varit gifta i 50 år och allting. Du är hel. Du har kompletterats med en till hel.
Mm.
Men då är du två hela. Du är fan inte halv.
Nej. Alltså. Och jag tror att så här, hur lycklig man än är om man tänker att vi kommer aldrig göra slut. Det är så jävla farligt att vara beroende av någon annan. Alltså din lycka får aldrig vara baserad eller beroende av någon annan. För att den dagen den personen lämnar dig då, vad är du då? Alltså så här, då liksom, och man kanske måste hamna i den situationen. Att känna sig ensam, övergiven och att man har förlitat sig på någon annan liksom, i ens liv. Och så, för att fatta det själv typ. Jag vet inte.
Sen så kommer ju då dagen då vi alla såg det glimma in i först Paradise Hotel förspelet.
Ja.
Och sen Paradise Hotel som du fucking vann.
Ja, så jävla skönt att ha vunnit det ändå. Det är så skönt. Ja, alltså, vad menar jag? Vet du, jag vann så det är lugnt.
Ja, men faktiskt.
Skönt att bara ha det typ att faktiskt ha vunnit det. Det är ju faktiskt jätteskönt.
Nice, alltså.
Ja, så det var jävligt kul att jag gör det.
Men hur kom det sig att du sökte liksom?
Alltså jag kände väl bara att så här, gud vad kul typ. Alltså det var jag och en killkompis som satt och tänkte att så här, det här kanske är intressant. Och så fick mig fylla i då, så här, vad kan du inte leva utan? Och jag bara, Lypsyl och sådana saker. Och så ringde de upp mig då efter att jag hade skickat in lite bilder på mig själv och gjort en ansökan. Och då fick jag ju panik och bara, men gud, nu är de lite intresserade. Vad har du gjort nu, Josefin? Och så började de här tankarna gå, liksom att nu kommer jag förstöra mitt liv. Det var ju så jag kände, liksom, att nu, det här är inte bra. Men i allt det här så kände jag väl någonstans att fast nej, jag behöver inte förstöra mitt liv. Jag vet hur folk sitter och snackar skit om PO-deltagare i min skolkafeteria. Men vadå liksom? Då insåg jag så här med hjälp av min moder att det blir ju vad jag gör det till. Så här, om jag känner 100% i min mage att det känns bra, då är det ju liksom upp till mig på något sätt. Och så kände jag bara så här att jag kommer ju ångra mig om jag säger nej. Alltså jag kan inte sitta och titta på Paradise Hotel och känna att så här, jag kunde varit där. Nej, men det går ju inte. Så jag liksom märkte ju att så här, jag går vidare och går vidare och kände så här, men oj, de har liksom ett intresse för mig. Och så kände jag ju bara att ganska fort att så här, men alltså, kommer jag med nu måste jag ju åka. Mm. Så det var ganska bara så här, vem fan säger nej? Typ så.
Ja.
Alltså så här.
Men så går du och vinner hela skiten
ja,
också.
Ja, och det var ju också så härligt. Alltså så här, det där är ju så jävla jobbigt för jag tror att om jag hade gått in och åkt ut först och typ gjort bort mig sig vid första dagen, alltså enligt mig gjort bort mig, så hade jag nog tagit det jättehårt.
Mm.
Många kan ju gå in i ett sånt program och känna kanske att så här, jag går in här, det får bli som det blir. Men jag hade nog mått extremt, extremt dåligt om det hade gått åt helvete. Och det är inte heller så bra. Alltså egentligen, varför ska man göra det? Men så, ja, jag är väldigt glad att det ändå blev bra på något sätt.
Och du tittar tillbaks på det och känner så här, fan vad kul, jag vann. Ja,
alltså jag tittar ju tillbaka på det och tänker att det var kul och jag vann. Men jag tittar väl inte tillbaka på det och känner att så här, fan vad typ, alltså jag hade kul. Men det jag tyckte var lite jobbigt var väl att titta på det. Det var fruktansvärt typ.
Varför då?
Alltså jag kände typ inte igen mig själv riktigt. Alltså det var inte så att jag var elak eller att jag gjorde bort mig på något plan. Men jag kände bara att så här, nej men jag tyckte inte att det var trevligt att titta på mig själv. Alltså jag kände bara,
nej,
så här,
jag fattar.
Det kändes bara fett jobbigt. Och det var ju skitjobbigt rent generellt att känna så, såklart. Men annars så, nu när jag ser tillbaka så, nej men jag ville det, ville det då.
Och inte för att vara sån, men ska man vinna den där jävla skiten måste man kanske bli lite spelinriktad, lite annorlunda.
Gud ja,
så att, alltså inte för att vara sån, men dum inte dig för att du blev lite annorlunda där inne. Och nej, man bara, jag skulle ha varit det äkta jag.
Nej.
Bitch, du hade kanske åkt ut. Nej men du vet.
Nej men gud, mm. Ja, och det jag kommer ihåg var så jävla jobbigt var ju typ så här, ibland på Pandoras ask och sånt där. Att så här, folk var, kunde vara jävligt taskiga mot varann. Och sitter man hemma på ett typ krök och någon är taskig, då går man väl för fan emellan liksom.
Gud, ja.
Men där vill man inte det, för att man tänker på sitt eget skinn och sitt eget bästa. Gjorde jag i alla fall. Mm. För att jag var så inställd på att så här, jag vill vinna det här. Så jag blev väl jävligt äcklig då liksom, och stod inte upp i de lägena jag egentligen ville och så där. För att du är så rädd. Man vill inte säga fel saker, man vill ha folk runt sitt lillfinger och så här. Ja men på det sättet, alltså om du går in för ett spel. Så det är väl mycket sådana saker. Men ja.
Vad gjorde du för pengarna? Och på tal om Mexiko så ska jag ge dig en corona. Vill du ha lime?
Ja,
ja.
Lime.
Men då kan du hänga kvar en sekund. Jag brukar faktiskt inte som sagt klippa bort.
Nej, men det tycker jag inte.
Men för ni var, ni, du och Mos delade ju på pengarna.
Ja, vi delade på pengarna. Fantastiskt. Ingen släppte kulan där. Mos i Gosi släppte ju kulan här nyligen.
Ja, visst ja.
Mm. Men det var ju inte en taskig kulsläppning han gjorde, utan det var väl att han delade det med den andra systern. Ja. Nej men vi delade på pengarna precis. Och det jobbiga är ju att så här, jag har alltid kunnat säga att så här, jag har inte rört PO-pengarna. För att jag rörde inte dem på 2 år. Alltså verkligen så här, det här ska jag spara, du vet. Jag ville inte så här supa upp dem. Och jag hade inte så här planerat att köpa en lägenhet. Och jag tänkte bara, det här är jättebra att spara till kommande, när jag eller någon annan verkligen behöver de här pengarna.
Mm.
Men nu du vet så har det gått till lite allt möjligt typ. Alltså resa, det har gått till typ 3 kameror. Allt från studielampor till så här, alltså ändå vätta grejer. Jag har aldrig varit så här att nu ska jag supa hjärnet den här kvällen. Nu för jag över från mitt vinnarkonto liksom. Men det är fortfarande lite kvar. Även fast det var 2015 jag vann och nu är det 2018. Så det är ju trevligt. Ja, du tar inte lime. Jag tycker det blir som jävla skillnad. Eller är det bara
vet,
att man tror
många,
det?
Nej,
är det placebo att man tänker att fan, corona blir godare med
nej,
lime?
Nej, den blir faktiskt lite typ krispigare nästan. Ja, eller det blir en annan smak. Nice. Men vad tänkte jag på? Hade du kunnat vara med igen?
Nej, alltså jag har faktiskt fått frågan.
Ja, det kan jag tänka mig.
Och jag har sagt nej. Och kände att så här, vi gamla deltagare, det är väl inget som jag tror är liksom, något att hymla med. Men man får ju pengar. Och det kände jag väl ändå så här att om det inte känns rätt i magen, då spelar inte de där pengarna någon roll riktigt. För att jag kan inte åka till Mexiko, gå in och göra ett tv-program och inte må bra eller inte känna att du blir ingenting bra. Du är ingen bra tv, du blir ingen bra person, du mår dåligt själv så där. Så jag kände att det ligger faktiskt inte rätt i tiden för mig nu. Alltså jag pluggar och ska jag liksom pausa studierna, så vill jag nog att det ska vara inget problem att pausa dem egentligen för tv-program. Men då ska det verkligen vara någonting som jag känner att det här är något nytt. Det här kan leda till liksom någonting och det ska kännas rätt i magen. Och det kände jag inte nu. Jag kände fan inte att så här, det kommer göra bara gott och det här kommer vara så bra. Och så här. Men du vet, ibland har man bara magkänsla. Och jag kände att nej, så jag sa nej. Jag kommer inte med igen.
Var det någonstans som det ändå drog lite i, men typ lite pengarna? För att det är väl, om man får fråga så här, blev du erbjuden över 150 000?
Ja.
Då är det ändå liksom att man bara
gud ja, verkligen.
Mumselimums.
Men där pratade jag typ med min pappa faktiskt. För alltså, så kände jag så här, okej, vi säger att jag kommer hem, har de här pengarna, men sen då lite, alltså så här, jaha, vad ska jag göra pengarna om jag typ mår dåligt? Jag har pausat mina studier, jag kommer sitta med de där pengarna på mitt konto. Men vad ska jag göra? Alltså, jag insåg till slut att så här, ja, pengar betyder väl jävligt mycket, men det är ju en klumpsumma du får. Men vad ska jag göra av den då? Den andra grejen var life changing. Så här, 1 miljard, bara ja, alltså du vet. Men när det handlar om så här, det är jättemycket pengar, det är inte det jag säger. Men jag kände väl att så här, jag känner inte att jag vill och det känns inte bra i magen, så att då kände jag bara så att nej. Och jag tror faktiskt att jag gör med mycket att jag pluggar också. Det var ju snack när All-Star-säsongen började, när Christian var med och Mos och alla, så var det ju snack om att tjejer skulle vara med också. Och då var jag väldigt nära vän med Christian. Och då kom jag ihåg att jag blev jävligt taggad typ. Och bara fan vad kul, alltså, jag gör inget speciellt i mitt liv nu. Och en All-Star-säsong, då är ändå flera gamla med och sådär. Så då vet jag att jag ändå kände mig lite småsugen. Men nu kände jag verkligen med hela mitt hjärta och mage att såhär, nej, inte igen bara. Alltså såhär, jag har gjort det, det var skitkul. Men då ska jag göra tv, så ska det vara något annat. Men inte såhär docusåpa, reality grej igen. Jag orkar inte det. Det ligger inte rätt tid för mig bara.
Och inte något annat program heller.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Så här, vi säger typ, vad ska vi ta? Ja, men typ Let's Dance, hallå, liksom. Världens typ kräddaste grej. Är man influencer med det, liksom, då bara, tjena, fatta kul. Jag tänker ju alltid när jag sitter på ett tåg eller buss, när jag lyssnar på musik, så dansar jag i Let's Dance till den låten. Så alltid.
Gud,
när jag sitter, alltid när jag är på väg till skolan typ, sätter jag på en låt så här. Då visualiserar jag mig själv på Let's Dance dansgolv. Alltså det låter ju så larvigt, men jag gör alltid det. Placerar in mig själv i situationen när jag lyssnar på musiken. Så att så här, är det något så här program jag tänker det så här, jävlar vad kul, eller att jag ska göra något så här, fan vet jag, var programledare eller någonting så här, riktigt sjukt liksom. Då är det klart att man tänker om saker. Då är det klart att det kan vara värt att pausa studier, säger vi, för att göra det och sen gå tillbaka, för att det är verkligen så här erfarenheter och sådär. Men så att jag absolut så, men inte Paradise Hotel. Och jag har ju inget emot Paradise Hotel. Jag älskar det. Jag stöttar det programmet all the way, så det är inte så. Men nej.
Ja, visst ja, vi måste ju nästan skåla.
Alltså, ja, riktigt.
Nej men gud, för typ vinsten.
Ja, men
och plugget liksom.
Ja, plugget. Ja.
Nej men efter PH, hur har livet varit efter?
Ja, alltså det där är så svårt, för att så här, jag visste väl att, alltså jag trodde nog att det skulle bli större än vad det var. Så det var på något sätt en käftsmäll, samtidigt som det var skönt. Alltså jag jobbade på en skola då måndag till fredag, och sen så tog jag tåget på fredagar och liksom giggade på helger. Alltså så här, man besöker klubbar och så. Så jag hade ett väldigt normalt liv när jag var med i Paradise. Jobbade liksom på en skola. Och tidigt väl i det. Och jag tror att det var nice. Och sen efter PO så gjorde jag ju ingenting. Alltså så här, jag gjorde ingenting som har med liksom kändiskap att göra. Eller
inga
medier.
Bargig
var jag på gjorde, när säsongen var liksom. Mm. Och några helger efter säsongen. Men sen tog ju det slut lite. Och jag jobbade på min skola som vanligt. Och liksom, det tog väl ganska lång tid innan jag till exempel började min YouTube-kanal och sådär.
Och det kände du så här, gud, jag vill skaffa en YouTube-kanal.
Alltså det var för att TV4 startade då ett nätverk som hette Ent. Och min syster kände en person som höll i de här trådarna på Ent. Så han kontaktade mig och bara så här, vi håller på att starta upp ett nätverk. Och det här är YouTube och sådär. Och jag tyckte väl att det lät askul. Men jag liksom tog väl inte det på, alltså jag testade väl lite och tänkte att så här, det här är väl kul och bra. Men gjorde det väl inte genuint, för jag kände på något sätt att jag gör det bara för att göra det. Jag gör det liksom för att hålla mig kvar i liksom vad ska man säga, så här, sociala mediegrejen.
Ja.
Jag gör det bara för att jag borde och inte för att jag vill riktigt. Och då blir det ju inte bra heller. Så jag hamnade väl i någon sak där att så här, vad gör jag nu då? Alltså så här, mina planer innan Paradise var väl att plugga, eller du vet, jag älskade politik. Och du vet, jag kände väl att så här, vad, hallå? Det blev som ett svart, tomt rum lite efter Paradise. Jag kände att så här, jag kände mig vilsen och bara, vad ska jag göra? Och liksom, hur gör man saker? Alltså så här, jag kände ju ändå att jag fått smak då för liksom TV och liksom hela den branschen. Men sen då? Alltså jaha. Och jag var absolut inte taggad på att plugga. Så jag kände bara så här, vad ska jag göra liksom? Det blev jävligt mörkt bara typ allting.
För du var väl med i Singelliv?
Just det, gud. Jag var med i Singelliv.
Där du öppnar ett brev.
Ja, oh, jävlar, jag öppnar ju ett klamydia-brev.
Hade du fått klamydia?
Nej, det var ju det som var så skönt. Eller vadå egentligen, fan många har haft klamydia. Men jag har ju aldrig haft det. Och det känns typ skönt. Men det känns ju som att det är väl många som har haft det. Men jag, alltså, jag sitter ju och bara ska öppna post och tänker att vadå, oskyldigt. Så är det ju ett klamydia-brev där. Och jag tänkte ju så här, bara, ska jag verkligen skicka in där? För vi skickar ju in det, det är som att vi filmar med telefonen. Och jag känner bara så här, fast vadå? Alltså om någon säger till mig så här, att det är jävla äckel och klamydia. Ja men fuck you. Alltså vadå? Det är väl vanligaste jävla könssjukdomen i fucking Svedala, Sverige.
Ja.
Så det var bara så här, men vadå liksom. Sen var det skönt att jag inte hade klamydia. Men ja, det har man ju...
Men det var jävligt kul, alltså där tror jag är en anledning till varför du har blivit stor på YouTube. För att det är jävligt kul att se att du kan öppna ett klamydiabrev framför tittare liksom.
Ja men där kände jag väl verkligen så att vadå, det är väl många som, alltså så här, vadå liksom.
Nej, men jag
egentligen,
vet, ja.
Vadå.
Folk tycker, alltså sköna människor, normala, tycker hahaha, hoho, gud vad kul. De som är osköna bara, oh yeah.
Verkligen, det är lite så här och bara, men det kommer alltid finnas folk som pickar på saker. Så jag kände bara att nej, här kan folk relatera. Och kan man inte det så vänta bara några år så ska du få se att du får hem ett jävla klamydiabrev.
Oj, för jävla. Sen vet jag också att du träffade en kille för cirka 2 år sedan, 1,5.
Mm.
Ja,
typ 1,5. Om vi tänker på samma kille. Men
det ja, gud ja. Alltså,
faktiskt.
Alltså, jag vet om, alltså jag förstår om det här typ är jobbigt att
prata. Nej, men det är
så
jobbigt, verkligen. Men det är klart jag pratar om det. Alltså,
jag ser att du tycker att det är jobbigt.
Nej, men det
driver
sig
typ,
i magen. Och så här, börjar jag gråta nu så gör jag ju det. Alltså, ibland så kommer det, ibland inte. Det där är så olika när jag börjar brista i gråt och inte liksom.
Mm.
Ja.
Grejen är så här. Jag undrar... kanske mest för att jag inte kan sätta mig in i den här situationen. Det är en av de få grejer där jag vet inte vad jag hade gjort. Mm. Alltså du vet, man bara nej. Alltså nej, nej. Och så där tänker alla.
Mm.
Och jag vet fler som har varit med om det. Och som också har... Åh gud, ta en klunk, ta flera.
Ja, fortsätt.
Nej, men orkar, alltså så här, men gud, hur träffades ni?
Vi träffades, alltså... Han hade skrivit till mig väldigt länge och jag hade inte liksom förstått
svarat
eller förstått vem det är liksom. Men sen så började jag svara genom att vi har en gemensam vän då som liksom började typ prata om honom och bara, men han är ju liksom nice. Och då tänkte jag så här, ja men aha liksom, det är alltid skönt att få höra att någon annan säger att en person är normal.
Gud ja.
Och jag vet att jag fastnade för honom lite när jag hade varit med om typ en olycka så här, och så hade han sett på min kompis Snap då, som är den här gemensamma vännen. Och då skriver han bara, shit, jag såg det här, hur mår du? Och så här, jag tyckte bara så här, hur mår du? Alltså så här, det var bara gulligt liksom.
Ja.
Och sättet han, nej men jag fastnade för honom på egentligen utan att ses. Alltså vi fastnade för varandra genom telefon och alltså Snap och liksom att vi pratade med varandra. För jag gillar inte att prata i telefon. Och jag kommer ihåg att jag låg på mitt rum så här och pratade med honom i telefon. Och mamma berättade i efterhand att hon så här, jag förstod att det var någonting som inte stämde, för att du pratar inte i telefon om det inte är något så här, du måste prata i telefon. Och jag låg liksom och pratade flera timmar, du vet, på nätterna och så här, och hon bara, det här är ju något sjukt. Och det var ju han då som liksom fångade, vi klickade direkt. Alltså det sa bara smack. Alltså jag har aldrig upplevt något sånt i mitt liv, att jag typ kan känna så starkt för en person som jag inte ens har träffat liksom.
Alltså det är sjukt när det händer.
Ja, men verkligen. Men det är också så jävla fantastiskt att det kan bli så. Att man bara finner varandra över så här saker. Ja, men och sen så träffades vi och första gången vi sågs, vi har ju inte släppt varandra sedan den dagen. Så att egentligen sen första dagen vi integrerade med varandra så har det varit vi. Nu är det ju inte vi. Men sen den dagen så har det verkligen varit så här, det här är min soulmate, det är min bästa vän och jag vill dö med dig typ. Så har jag
känt. För jag tänker, alltså jag ser ju dig som en tjej som inte fastnar för vad som helst. Du är, jag skulle inte säga så här, skräsen bla bla, men det är vissa grejer som måste smacka rätt, det ska vara dittan dattan och du faller liksom inte för vem som helst.
Nej.
Vad var det du liksom föll för?
Men det var väl att jag, alltså han var så, ja alltså det är ju mycket jag fallit för. Och framförallt så tror jag det var bara att han försökte liksom inte med någonting. Inte med någonting. Alltså allt var så naturligt och han liksom ville veta mycket. Men, men verkligen att han aldrig försökte något. Alltså det bara klickade. Alltså så här, jag tycker inte att man behöver vara så jävla speciell. Alltså man behöver inte vara så speciell egentligen för att fånga mitt hjärta. Utan Jag tror bara att det handlade om att jag bara kände att det här är en person jag slappnar av med. Jag känner att jag kan vara mig själv med. För vet du, första gången vi sågs, att jag kände att jag kan typ sitta hur som helst, jag kan ligga hur som helst, jag kan typ nästan se ut hur som helst. Och ofta ibland när man träffar en kille med lite, du vet, man tänker på mycket små saker, man så här, vad ska jag säga nu, vad ska jag svara?
Mm.
Jag kände aldrig med honom att jag behövde tänka efter innan ett svar. Och det kanske också är så här knäppt, men jag kände att allt var så naturligt och avslappnat. Och hur det gick till vet jag inte, men något rätt gjorde han ju. Men han var bara genuin och fin och snäll och var inte så här tja baby och fan vad söt du är, utan bara så här gosig typ.
Vad tror du han blev kär i hos dig?
Alltså, dels så vet jag ju att han hade följt mig i Paradise Hotel. Och det jag tyckte ändå var charmigt med honom var att han kunde liksom säga det. Vissa killar som jag träffat ska låtsas att de inte vet vem jag är. Och sen kommer det fram att de vet precis vem jag är.
Jag tyckte, och då blir jag känner det... igen dig lite, men jag vet inte vart.
Ja, precis. Man bara... Och sen så bara, men varför gjorde du så där mot han? Och man bara, men du hade ju inte, du visste ju inte. Och han kunde ändå vara öppen med att så här, jag har ju kollat på PH och jag tyckte bara att så här, du var så jävla fantastisk där inne. Alltså jag fick verkligen upp ögonen för dig där. Och då kände jag bara så här, men gud, att du ens kan säga det. Du vet, han spelade inte någonting, han försökte ingenting. Och att, jag tyckte väl att det kändes äkta. Även fast han har följt mig då på YouTube och kanske så här... kanske var ett fan. Det låter ju helt hemskt om det skulle, alltså
det låter ju,
nej men det låter ju ändå så här, nej men så här, man vill ju inte att en kille ska bli kär i en för den man är liksom jätteglad och positiv och kul på YouTube och liksom man har ett litet kändiskap och så där, och sen så när man väl kommer in någon på livet så märker man att du är en riktig människa med svagheter, brister, du gråter och att det kanske blir ointressant. Men jag upplevde ju att så här, vi såg så att så här, han märkte saker, alltså han uppmärksammade saker hos mig som jag aldrig upplevt riktigt att någon, alltså så här, tryckt på innan. Det var liksom inte det här, du är snygg och du är det här, utan så här, han såg mig verkligen liksom. Så här, saker jag tänker att jag känner om mig själv kunde han uppmärksamma liksom. Så jag kände att det tycker jag om.
Mm. Och ni hade ett... ganska, var det stormigt eller var det typ så här att det funkade på, det gick liksom något år?
Ja.
Eller var det upp och ner, man det gick ju, fram och tillbaka?
Ja, precis. Nej, men det var ju inte alls upp och ner. Alltså det har varit så jävla bra hela tiden.
Och se till om du måste gå och kissa, by
the way. Ja. Men vi har pratat om allt och så det har absolut inte varit något stormigt. Alltså vår relation började i typ distans. Vi hade sommaren ihop och sen så flyttade han och så hade vi lite distans. Men det funkade skitbra, vi facetimade varje dag och så här. Nej men alltså, en relation behöver ju inte vara bra för att det inte är något bråk. Alltså ibland tvärtom liksom. Men vi hade inte några intriger alls. Alltså jag kände bara att så här, det här är, nej men allt var bara så jävla bra. Och än idag så tycker jag ju att allt var bara så jävla bra. Alltså jag förstår ju ingenting. Det är därför jag tror att det är så svårt att släppa det typ. För att jag, för mig var det som att någon bara tryckte på en knapp. Alltså för mig var det ju verkligen som att så här, det har slagit i huvudet. För att jag har känt sån otrolig kärlek mellan oss. Det är så här, hur kan jag ha känt sån kärlek från honom när han tydligen inte ens har älskat mig? Alltså det är det som är så svårt och så här, det är det som gör mig ledsen liksom.
Men alltså det här gör mig förvirrad också och jag vill liksom säga mitt sen. Men var det bara att en dag from the fucking nowhere så kommer han och säger att han inte vill vara tillsammans längre?
Ja. Nej men det var verkligen så, alltså, jag hade väl känt att han varit off i typ 2-3 dagar. Alltså kom, max.
Ja, kom han hem och satte sig på säng? Alltså, så här, var...
Nej men han ringde mig när jag var utomlands i Grekland.
Nej men alltså, nej han ringer ju för fan inte.
Och det värsta är att två helger innan så hade vi varit på en så här, vi hade firat min kusin som gifte sig. Och vi hade världens bästa helg. Alltså om inte jag liksom är schizofren så sa han till mig efter helgen och bara, alltså, jag har fan blivit mer kär i efter den här helgen. Men nu börjar jag väl tänka att han sa kanske så för att han inte hade så mycket känslor för mig. Och sen så när man väl ses och allt är så bra, du vet, då exploderar det för stunden. Och sen så du vet, svalnar igen. Så kan det ju vara. Men jag, så här, nej men alltså allt var så bra. Och det är så här, säg inte att du älskar. Alltså man måste ju inte säga att man älskar. Alltså gud, alltså, jag är ändå så här hyfsat så här. Så här, kan ändå liksom se saker med öppna ögon och tänka mig in i perspektiv och sånt. Men jag kan inte hitta någonting. Alltså jag kan inte hitta en enda liten grej som gör att så här, han inte har haft känslor för mig. Så han ringer mig. Alltså på min först, alltså jag åkte till Grekland en söndag, kommer fram. Söndag kväll ringer han mig och säger att han inte har känslor längre. Och jag bara, varför har du inte sagt något? Han bara, men jag vill inte såra dig. Han bara, men som att du inte gör det nu när du ringer upp mig min första kväll i Grekland. Jag var där med min pappa, farmor och farfar. Och jag, nej men alltså det, Gud, alltså det är fortfarande, alltså jag vet inte ens vad jag ska säga om det. Det är så sjukt för mig. Det är därför jag känner så, hade man haft problem, du vet, att det har varit något som hänt, så kan man ändå på något sätt koppla saker, du vet, att det har varit lite i luften ett tag eller det har varit tufft ett tag. Men för mig var det ju så här, vi sa att vi älskade varandra typ några dagar innan. Och han kanske inte visste vad han skulle göra, han ville kanske inte, nej men såra mig, han har antagligen tyckt att det varit jobbigt kanske. Och så här, jag älskar dig också, alltså sånt kanske man bara säger. Men att det ska vara, att jag liksom har tyckt att det har varit sån extremt stark kärlek. Och att sen bli dumpad på telefon. Då har jag ju verkligen gått i någon egen värld liksom. Mm. Alltså då har jag ju totalt missuppfattat hela relationen typ. För att alltså, man blir, slutar inte bara älska någon på en dag. Utan det här måste jag ha tänkt på länge, tänker jag.
Hade du velat, alltså jag kan ju tänka mig att du har övervägt det. Men har du tänkt att du typ skulle vilja ringa upp honom idag och bara, du, vad var det som hände? Jag måste bara få ett slut. Eller typ på riktigt, jag vet att jag är sjuk i huvudet och att man absolut inte ska följa det här, men så här, att du hade velat typ ta en kaffe. Jag vet att det hade varit jobbigt att se honom, men du vet, alltså, som att se en död kropp, alltså, nej men på riktigt nu,
alltså,
för att han är typ en vandrad död kropp för mig nu, alltså. Nej men så här, att bara så här, sätta sig ner, varsin cappuccino. Du ska vara skit, du är ganska skitfull. Men så här, och att du kan säga så här, jag måste få bara fråga. För att nu börjar jag liksom gå vidare och då vill jag få en liten, ett litet knyta ihop säcken. Vad var det som fick dig att från ingenstans bara göra slut?
Men det är det, jag vill ju veta vad det var som han började liksom känna. För att jag har ju varit i liksom depression och inte mått så bra. Men jag försöker ändå tänka tillbaka på, fan, vi har haft askul och jag tycker ändå att jag på något sätt ändå, alltså jag har inte varit, alltså jag försöker ju rannsaka mig själv och bara, vad har jag gjort, har varit pain in the ass, men jag tycker ju inte det själv liksom. Man försöker ju blama sig själv liksom, så.
Det sitter inte i det.
Precis, nej men det är det jag liksom försöker säga till mig själv. Men mina följare på YouTube peppade mig så mycket när jag berättade det här och bara, du måste ju få en liksom bättre förklaring. Man kan ju inte bara ringa någon,
nej,
som man har haft en relation med, pratat med varje dag sen man blev tillsammans och varit liksom en livskamrat verkligen. En sån person kan ju inte bara ringa och bara, det är ju som att man ringer sin bästa vän från ingenstans och bara, jag vill inte ha kontakt med dig. För det är ju det en relation är.
Absolut.
Det är ju det en relation är, att det är inte bara någon kärlek och gnister, utan det är ju en livspartner som man liksom delar allt med. Alltså han var ju mitt allt. Man ringer ju inte upp någon och bara knäpper med fingrarna och sen hej då.
Men vill du göra det då?
Det var ju det. Jag skrev ju till honom. Han har ju blockat mig typ överallt, men jag lyckades skriva från ett annat Instagramkonto. Jag lyckades skriva från ett annat Instagramkonto och bara, jag vill bara ha 10 minuter av din tid. Det här är viktigt, snälla, liksom, kan vi bara prata 10 minuter? Och då svarar han ju så kyligt, och det är det som jag blir så förvånad över också, att jag börjar tänka så, har jag gjort någonting? För då svarar han bara, jag vill inte prata med dig om det inte är något liksom riktigt viktigt, allvarligt. Alltså bara väldigt kort så. Och jag bara, men det är viktigt, du kommer förstå sen. Det är viktigt för mig, alltså måste jag förklara mig? Alltså jag ber om 10 minuter av din tid, du har varit tillsammans med över ett år. Alltså kan jag bara, va? Så då ringer han. Och då tänker jag innan att så, nu jävlar, då ska jag verkligen fråga ut allt. Men jag blir så ställd när jag ringer. För att jag blir så här, oh my god, jag pratar med killen jag älskar över allt annat liksom. Men då sa jag till honom att för att jag ska kunna gå vidare och liksom så här, kunna träffa någon annan och liksom försöka, ja, men komma vidare i mitt liv, så behöver jag ju få veta liksom, what the fuck. Och det enda han sa då var ju att så här, nej men jag har bara liksom, han bara, jag skrev ju det till dig. Och jag bara, men vadå skrev? Och då var det så här, han skrev ett sms bara där han kände att jag inte mått bra i vår relation på senaste typ. Men det var det han skrev, jag vet ju fortfarande inte varför. Jag vill veta varför, vad har jag gjort eller varför har inte mått bra. Men då sa han bara att, nej men jag har behövt fejka känslor och det har varit jobbigt och så här. Typ, det var det, liksom det enda jag fick ur av honom, att han typ har fejkat känslor. Men jag vill ju veta vad som hände som gjorde att han ens tappade känslor. Och det vet jag inte. Ibland så säger du bara hej då. Men från den starka kärleken jag har känt och hur fin han har varit mot mig, alltså verkligen, ska jag skriva till min bästa vän, det här är killen du ska ha, så är det ju han jag vill beskriva. Alltså så. Så jag förstår ju liksom ingenting. Och det är jättejobbigt. Men antagligen så har väl han då tappat känslor för mig och varit väldigt duktig på, du vet, att inte visa det bara. För att han inte vill visa det. Och sen så har väl hans bägare runnit över, så att han till slut bara känner att jag vill bara bli av med det typ. Jag vet liksom inte.
Alltså något jag ändå måste säga är att jag tror, om jag får typ ge min så här, jag tror inte att det här har berott på, eller jag vet fan att det här inte har berott på någonting du har gjort. Mm. Eller någonting, du vet, när man är grundkär. Mm. Nu snackar vi alltså kär på det sättet att man går igenom vått och fucking torrt. Mm. Med någon som du stöttar 100%. Ja. Du vet, du får... Du blir som ett monster. Mm. Du vet, vi tar oss igenom det här. Mm. Jag vet att du gick igenom din depression. Mm. Och att han var med i någon gång på psyket och sådär. Och man kände såhär, gud, har jag varit för mycket? Har jag varit för jobbig?
Ja, för då har jag verkligen varit alltså, fantastisk. Alltså såhär, när jag har varit mitt... Alltså han är verkligen såhär, Josefin, det är sånt här en relation går ut på.
Exakt.
Att man liksom stöttar honom. Det är det han verkligen har känt så. Men hans känsla försvann väl och då orkar man ju inte till slut. Jag vet inte. Du vet, jag började tänka, hade inte jag varit deprimerad då hade han aldrig lämnat mig.
Ja, fast så är det inte.
Men så kan man också tänka då att fast jag kanske ska ha en kille som tål att jag går igenom en depression i så fall. För jag har kämpat så mycket och jag har verkligen, vi har ändå haft alltså, så kul. Även fast jag har varit i en depression och legat och velat dö så har jag ändå lyckats liksom ta mig ur det på ett bra sätt. Och vi har liksom verkligen, alltså... Jag tycker att vi har haft det fint ändå. Och det är ju helt sjukt om han känner det, att det inte är så. Alltså du vet, jag är ju så splittrad så jag...
Men sen tror jag också så här, när det har blivit en grej.
Mm.
Nu, vad ska han göra? Alltså såhär, när det till slut förstoras upp. Och det är så här, vad händer, bla bla. Och han inte ens vet själv.
Mm.
Då vet han inte vad han ska säga, han har ingen förklaring. Han har betett sig skitkonstigt. Och då blir det block. Alltså då blir det en block.
Mm.
Särskilt, ursäkta mig, I'm sorry to all the liksom men listeners out there. Men alltså, män har en tendens att stoppa huvudet i sanden när det blir jobbigt.
Det verkar fan så.
Nej, men så här är det. Alltså jag är ledsen och det är klart alltså, ja, men så här, och då blir det att man bara blockar och man ska typ så här, inte höras vid och man vill inte prata om det.
Nej, för
man...
jag fattar inte, bara då blocka. Alltså så här, det är en annan grej om jag blockade för att jag var så jävla sårad och ledsen och ville inte se någonting. Och just det, jag frågade faktiskt det när vi pratade i telefonen, han ringde mig där. Och jag bara, men varför har du blockat mig överallt då? Alltså såhär, vad är det? Och han bara, men jag vill inte att du skriver till mig. Och det var en annan grej om jag hade varit helt psycho och såhär, skrivit om varje dag sedan jag dumpade mig. Och bara såhär, vad vill du tillbaka mig?
Gud,
men det har jag inte heller gjort, utan jag har accepterat det här liksom. Det var väl något sms där som jag skrev för att jag blev så jävla såhär, panik. Alltså såhär, Och det var väl typ såhär, dagen efter kanske. Och bara, helt ärligt, jag tycker fan att du är dum i huvudet som ringer och dumpar mig. Alltså du vet, man blir arg och så skriver man av sig. Det är det enda. Sen har jag inte hört av mig till honom någonting. Så vadå, jag vill inte att du skriver till mig. Alltså såhär, det har jag inte gjort. Men ja, han har valt att... Han har blockat mina vänner också. Du till och med har blockat min mamma. Så att han vill absolut inte ha med mig att göra liksom.
Men det är helt sjukt.
Ja, jag tycker väl att det är mest tråkigt. För att jag hade väl känt att det varit mer normalt om man blir dumpad. Alltså så här, jag har inte mördat hans katt liksom. Alltså,
nej!
Så här,
om man blir eller hans fanfarmor.
Ja, men verkligen. Så att, liksom. Så här, jag vet inte. Då känns det som att, oj, jag har fått det och mår så dåligt så att du inte ens kan se mig. Eller någonting som har med mig att göra liksom. Men, gud, jag vet inte. Och jag är inte heller på den nivån att jag vill snacka ner, för han har inte gjort mig något illa. Man måste få göra slut med mig liksom. Sen kan man ju tycka vad man vill om hur man gör slut och hur man hanterar saker liksom.
Men, jag tycker att han gjorde det på var fucked up. Förlåt, men jag tycker men jag verkligen tycker
också det. Och det kanske är lite omogenhet och sådär. Han var ju faktiskt några år yngre också.
Hur gammal då?
Jag är 95, han var 98.
Hur gammal är man då? Man är...
Alltså när jag träffade honom var jag 19.
Ja.
Och jag var väl, fan var jag? 22, eller?
Var du hans första riktiga flickvän eller?
Ja.
Ja, han har inte gjort det här förut alltså, men nej, det spelar typ ingen roll. Det är ingen förklaring.
Och sen är det så här, alltså, jag hoppas bara att nästa tjej så liksom, du ringer inte upp henne. Alltså du träffar henne ändå.
Hur skulle det vara att se henne på stan?
Ja, hur fan hade det varit? Det hade nog varit jävligt jobbigt alltså. Men jag tror att jag hade stannat honom och bara, hej, hur är läget liksom? Och bara så här, varit nog ganska glad och bara normal tror jag. Jag tror faktiskt att jag hade alltså hälsat och liksom så. Och det kanske handlar om att man vill visa att så här, vet du, jag lever och jag mår bra. Så, på något sätt. Men jag hade också känt att så här, jag vet inte. Det är klart att det hade varit jobbigt liksom. Men, ja.
Har du kunnat börja dejta? Eller liksom träffat nya?
Alltså,
eller
jag har typ varit asdesperat. Alltså,
ja. Nej, men
man hamnar ju så här.
Limbo.
Perioder och sånt. När man bara känner att så här, herregud, vet, man hamnar i hjärtekras och känner att jag vill inte ha någonting annat. Men jag har ändå känt att så här, vart jävla sugen på allt och alla. Du vet, jag får crushes här var. Och jag tänker att det är ju min liksom, hjärna som försvarar mig nu. Och bara, han var så jävla så där. Och jag har dock inte, jag har inte legat alls sen det liksom tog slut. Så det är inte på den nivån.
Inte med någon?
Nej, för att det har jag... Nej.
Fan.
Ja. Men det där är också så här, för att vill jag ligga, då gör jag ju det liksom. Men... Det vill med att jag typ skriver till folk och jag får crushes på människor. Jag vill bara så här, jag vill bara prata och typ så.
Mm.
För att jag har ju inte känt det att jag är så här att jag, shit, jag måste ligga av min ångest liksom, inte alls. Utan snarare så här har jag liksom pluggat extra hårt. Jag har liksom gjort saker jag tycker är kul, men jag har inte liksom lagt ut över några killar. Mer än att jag typ, jag brukar aldrig ta initiativ och skriva till killar och sånt där. Men det har jag ju gjort. Alltså så här, om jag sett någon så bara, jävlar, då skriver jag. Och det är också så här, fan, det har jag aldrig gjort förut. Så jag har ju verkligen fått ett litet go också liksom. Och det är kul. Men ja, alltså jag känner så här, när man går igenom såna situationer så allt är okej. Vill man, känner man för stunden att så här, jag måste ligga, då gör man det. Alltså vill man gråta, då gör man det. Alltså så här, man måste få liksom ta det sin väg på något sätt, för alla hanterar ju sånt här så jävla olika. Hela världen brinner, står här i eld och lågor, när jag känner ingenting mer, det är nis i mina ågor. Hela världen brinner, står här i eld och lågor, när jag känner ingenting mer, det är nis i mina ågor.
När vi ändå är inne på ämnet så har vi har tre återkommande ämnen i podden som vi brukar prata ganska mycket om. Och ett av dem är faktiskt sex. Och jag tänkte väl då kolla hur din relation till sex är.
Alltså min relation till sex är så konstig. Jag har i alla fall fått höra många gånger. Alltså så här att så här, människor tänker att så här, du har inte upplevt bra sex. För att jag har alltid sagt att så här, men alla är så kåta. Folk behöver ligga. Alltså typ mina tjejkompisar bara, oh my god, jag behöver ligga. Och jag har aldrig fattat den grejen riktigt. Alltså jag har bara känt så här, va? Och de bara, men du kan ju aldrig ha haft ett bra sex. Och det är så här, nej, tänk om jag inte har det. Alltså du vet, jag vet ju inte, jag blir så förvirrad. Och jag har aldrig varit en sån som typ tar på mig själv, pillar på mig själv, använder typ sexleksaker. Alltså det är typ så här, seriöst, senaste två månaderna som liksom jag har fått push av mina vänner och bara så här, en fucking vibrator kvinna. Det är ju liksom asnice.
Ah, ja.
Och det förstår jag. Vibrator, alltså det, den, jag fattar den grejen nu. Men jag är inte så jävla, aldrig varit sexuellt aktiv och tyckt att så här, det är, jag tycker alltså så. Alltså liksom de bästa sex jag har haft är verkligen när jag känt att det är så här, det är verkligen, ibland upplever jag typ att om jag har sex med en kille, då har han sex och jag har sex, men man har inte sex ihop utan det är ett sex.
Gud, jag vet exakt vad du menar.
Och jag har ju fått uppleva då tillsammans med mitt ex att man verkligen känner att vi har sex ihop. Och då jävlar,
when
tycker jag att det är så
one.
Nice. Verkligen. Och det känner man fan. Man känner när det verkligen är kemi.
Och båda bara, känner det när det händer.
Ja, alltså verkar vara jag. Det är så jävla nice. Men det tycker jag är nice. Sen har jag väl haft liksom något one night stand eller vad varit, så man är full, man är taggad, man vill bara ha sex. Du vet, det är bara det.
Och smack,
då är jag
smack.
Nice. Exakt, verkligen smack, smack. Men annars så är jag nog jävligt tråkig när det kommer till sex. Alltså jag är inte en sexuell varelse så. Alltså jag har aldrig kommit när jag har haft sex till exempel. Och det känns som att alla har gjort det. Och jag sitter där och bara, men då är det något fel på mig.
Det har alla absolut inte gjort.
Nej.
Det har alla absolut
för folk
inte gjort.
Bara, jag kom fyra gånger och jag bara, vad kul för dig.
Ja, men du vet, fast, fontaner och allting.
Hur gör du?
Nej, ja. Så här. Du kommer med, alltså du kan komma själv eller med typ en vibrator.
Ja, och det har jag gjort kanske två gånger max. Och det var liksom ganska nyligen. Och jag har ändå tänkt så här, kommer jag eller kommer jag inte? Och alla bara, men du känner ju när du kommer. Och så har jag ändå känt så här, fast jag måste ha kommit. För att det där var ju en liksom ny, men det var en ny upplevelse för mig. Men jag har ändå känt så här att folk har hypat upp det så mycket för mig. Så att jag blir ändå så här, kommer jag verkligen? Tänk om det bara var jävligt skönt. Tänk om jag inte kom. Så det är det också, att jag vet ju, alltså jag vet ju typ inte. Men jag tror, alltså, jo, när jag säger det högt så känns det absolut som att jag har kommit av mig själv. Men bara för att folk har pratat så mycket om det och bara så här, det är det sjukaste. Så blir jag så här, ja.
Alltså något man aldrig ska göra är att lyssna på andra och jämföra sig. Nej,
det är väl det, för att
du får sån jävla press på dig.
Ja.
Det är precis som när folk säger alla kan fontana. Nej, alla kan inte alls. Bara jag har läst. Nej, fuck you. Nej. Du vet inte. Du är ingen liksom läkare. Mm. Det finns absolut samma funktioner i kroppen. Mm. Men det är som att alla inte går runt och har migrän. Absolut så är det. Alltså förstår du vad jag menar?
Ja.
Så att, och sen så är det också någonting man lever och man lär. Alltså jag kom ju första gången med en kille när jag var 26.
Ja, men du ser. Ah,
du
är så jävla skönt att höra.
Älskling, vad fan är du, 23?
Ja.
Oh my god.
Men för att jag har ju en, men jag har ju en äldre liksom människa i mitt liv som jag är nära kontakt med, som verkligen har sagt till mig att, så här, vet du, jag, alltså, att hon känner igen sig med mycket. att så här, det här med orgasmer och samliv på riktigt upplevde inte hon förrän efter 25.
Mm.
Och det är skönt att säga, för det verkar som att alla runt omkring är så otroligt tidiga. Det här med att man suger efter sex och man behöver det där och jag behöver komma. Jag har inte kommit på en vecka. Jag bara, men skämtar, jag har inte kommit på hela mitt liv. Alltså sådana saker. Mm. Så därför är det ju ändå skönt att höra då när människor... För man tänker att det är liksom fel. Mm. Alltså såhär, va? Och så blir det, vet, en stress också att om man ligger med en kille eller man håller på med en vibrator, då är det såhär, målet är att komma. Då tänker man för mycket på det istället för att bara slappna av. Och så här, det ska vara skönt och det ska vara trevligt, så tänker man så här, jag måste komma. Och det är ju jävla lättare att komma då liksom.
Nej, alltså gud, så här. Jag tror jag kom första gången när jag var typ, alltså på riktigt 9 år. Alltså det var verkligen men det var,
men då började du liksom pilla på det själv.
Nej,
tidigt,
verkligen inte, eller? Jag kom ju av att typ göra så här ben, alltså övning, alltså när jag var gymnast. Alltså av core, ja, det är jättekonstigt. Jag kan inte liksom pulla mig till en orgasm. Nej,
men om du gör de
korövningarna, jag kan komma på gymmet, det har hänt jättemånga gånger. Alltså det är jättekonstigt, alltså verkligen. Men då märker jag att när jag gör samma rörelse och typ ligger med någon som är typ välutrustad, jag bara exempelvis då, så blir det jätteskönt. Och då måste man hålla på ett tag, men sen går det. Och som sagt, det upptäckte jag när jag var 26. Och alla bara, fan, han fick mig att komma och spruta och bla bla. Och jag bara, vad ska jag göra? Jag går på gymmet och rullar på en boll. Och då går men går jag hem liksom Don Juan från typ Spybar? Nej, men det funkar liksom inte. Så att, alltså, tro mig när jag säger att när jag var du så skulle jag ha kommit med en kille första gången om 3 år. Och det är typ så man funkar som människa. Man måste låta det gå lite tid, inte hetsa fram det. Och man måste också förstå att folk fucking ljuger ute också. Ja. Jag kommer dit och dit och dit. Jag har fått reda på så många fyllesnack från tjejkompisar att de bara, jag har aldrig kommit med min kille typ. Och de har varit tillsammans i 5 år.
Mm.
Och man bara såhär, men älskling, du måste ju berätta det för honom. Ni måste ju liksom find a way to work around.
Ja.
Samtidigt som att så här, killen kanske jobbar skiten ur sig, men man vet inte hur man funkar som, alltså med kroppen.
Nej, men det är det också. Precis, för det är man en relation, så är det liksom efter ett tag när man känner honom så kanske det är lättare att säga, det här tycker jag är nice liksom. Men om man inte vet själv heller, för att alltså jag vet ju inte helt ärligt så här, exakt vad jag tänder på. Det kommer jag väl få reda på om det är något. Alltså jag vet ju vad jag tänder på, men typ vad som får mig verkligen komma. Alltså vissa kanske har sån här riktiga turn-ons eller den här ställningen eller det där. Så det är svårt för mig till exempel att så här, verkligen guida en snubbe, vilket jag verkligen tycker att tjejer ska göra mer. Om man vet exakt hur man vill ha det, var verkligen inte rädd för att du vet bara så här, jag gillar det här, gör det här liksom.
Och för din del, var inte rädd att typ när det väl känns jävligt jävligt bra att typ fortsätta där. För ibland kan killar bara gruff gruff och typ ska ändra och svänga runt den. Och man bara, nej, du stannar där,
alltså, keep doing what you do.
Exakt så, och det är ju så många har lärt sig om typ oralsex att de har sagt så här, men fortsätt exakt som gör. Så har de kommit liksom första gången ever med typ en snubbe som kan sin sak.
Så han, det där är ju också så här, just oralsex, det här med att bli slickad liksom. Det säger ju alla är liksom det bästa. Men jag blir så obekväm när en kille ska gå ner på mig, så att jag vill ju bara, alltså, dö. Så det är ju svårt då.
Men som sagt, man drar upp dem i hår och bara, kom, nu vill jag ligga. Och så bara, egentligen bara, nej, oh, hell no. Nej, jag kan faktiskt absolut inte komma av det.
Nej.
Men som sagt, keep, alltså,
keep going
girl. Och sen tänkte jag faktiskt komma in på det här med, du var igenom en depression.
Ja.
Eller man kan, jag vet inte om man ser att man är igenom, för att det kanske är någonting man hela tiden processerar.
Jo, alltså jag äter ju antidepressiva nu, så, men jag kan verkligen säga att, alltså, om man jämför med vart jag var då, så är det ju, känns ju som att jag är igenom den, alltså verkligen. Sen ska man ju inte, du vet, kasta sig ut och bara, nu är jag frisk. Men det känns ju nu som att jag ändå har gått igenom den, på grund av hur det var.
Vet man vad, alltså vet du vad det beror på? Alltså är det något, eller är det liksom...
Ja, alltså jag vet att en stor anledning var att jag inte kände mig tillfredsställd. Jag kände inte att jag utvecklades. Jag kände att jag stod och stampade. Jag hade liksom inget mål. Och jag tror att det var för att det var sådana kontraster. Typ så här, gymnasiet, jag var målmedveten och det var elevkursordförande. Jag kände att jag tillfredsställdes. Och efter gymnasiet då hade jag ett bra jobb och sådär. Och sen var jag med Paradise Hotel och det var skitkul och sånt där. Och sen efter det, så efter typ ett år efter det, så kände jag fortfarande så att jag liksom, vad ska jag göra? Du vet, man står och stampar. Och jag känner att jag gör YouTube, men jag kände typ inte att jag gjorde något vettigt på YouTube. Att lägga ut en bild och liksom marknadsföra saker, och även fast jag tror på företaget, så kände jag mig inte tillfredsställd. Inget kändes genuint. Jag kände mig lost och sådär. Och jag tror att det är en anledning. Jag tror att man som människa måste känna att man på något sätt utvecklas. Även fast du går till ett jobb som du kanske liksom känner att så här, det här är inte det jag vill hålla på med, så gör du någonting. du liksom går framåt i ditt liv. Och jag kände att jag gör fan inte det. Jag står still. Och jag tror att det var en anledning.
Typ en trigger. Eller var det hela...
Alltså, ja, jo, absolut en trigger.
För jag tänker att hur det kan leda till att man typ inte vill leva.
Nej, och sen så började det med att jag inför sociala grejer som jag inte har något problem med rent generellt. Började få andningsproblem. Jag har ju gjort lungröntgen och gått på utredningar för min andning för att jag upplever att jag kan inte andas. Och det gör jag än idag, liksom. Det är inte hela tiden, men det är ofta. Så jag sitter ofta och... Och folk har till och med så här kommenterat i mina YouTube-videos liksom, att du andas på speciella, alltså så här, sådana saker. Och det har jag ju fått veta nu att det förmodligen har att göra med mitt, liksom, alltså mitt mående. Men jag kunde bara bryta ihop och börja gråta innan jag skulle träffa mina kompisar. Och jag satt och sminkade mig och bara, jag kan inte andas. Alltså jag har varit på akuten 5 gånger för att jag inte kan andas. Och de säger till mig att du får in tillräckligt med luft, ditt hjärta är bra, pulsen är bra. Och jag bara, men någonting är ju, liksom, tyckte jag. Men det är ju så här sjukt när du känner att du kan inte andas, men läkare sitter där med grejer på dig och säger att du får in 100% syre. Och då tycker jag att ja, men det är tufft för mig att få in 100% syre. Jag kanske får in 100% syre, men det är fan jobbigt för mig, liksom. Så jag har ju trott att jag är knäpp i huvudet, liksom. Gått och snapprapater, vet, man knäppt ryggen, och där har de hittat saker i min rygg. Men så har det ju varit hela mitt liv. Så det har man ju också kommit fram till, att dina ryggproblem kan inte orsaka att du känner att du ska dö för att du inte får luft, liksom. Så det är många nätter, du vet, man vaknar och tänker att nu dör jag för att jag inte får luft. Så, och det också eskalerade och gjorde också att jag tyckte att det var jobbigt att leva. Alltså att vakna upp varje morgon, sitta och sminka sig och känna att man inte kan andas. Och det var så här, det är en annan grej om du vet, det kom i tuffa situationer. Så här, nu kan inte jag andas, jag vet att det är för att jag tycker att det här är jobbigt. Men det var liksom hela tiden. Alltså så här, hela tiden så kände jag att jag har svårt att andas, liksom. Och det gjorde också att jag till slut bara kände att det är ju för fan jobbigt varenda jävla sekund. Alltså det är jobbigt att äta frukost, det är jobbigt att göra allt vad jobbigt. För att jag mådde dåligt inuti, liksom, med andning och sådana saker.
Men fick du till slut typ en panikattack då? Eller liksom, när hamnar man på psykat?
Ja, alltså det fick jag ju. Och då märkte jag ju att det här måste ju vara panik. Och det var ju när jag, alltså när man ligger och tänker att man ska dö. Alltså jag är ju väldigt allergisk mot nötter. Och när jag får i mig nötter så blir det en anafylaktisk chock. Och då hela kroppen skriker... Nej. Alltså det är en speciell känsla. Och den känslan fick jag några gånger. Och då tänkte jag ju att det var nötter. Så jag har ju tagit spruta i mitt lår, för det har jag ju alltid. Så det är ju 2 tillfällen som jag har tagit mina EpiPen-sprutor för nötallergi och tabletter. För att jag tror att det är en nötchock. Men det har bara varit...
Typ panikångest.
Panikångest, liksom. Och psyket hamnade jag ju på när det var att jag ville inte leva. Alltså jag ville... Liksom, hur kär jag än var i min pojkvän då, till exempel, så kände jag att så här, det finns ingenting. Alltså man kan ha dåliga dagar och sånt där, men när man, det är en sån speciell känsla att känna att, alltså, jag vill verkligen inte finnas. Och det som var bra var väl att jag någonstans visste att det här är ju inte jag, det är inte friskt, liksom. Jag hade liksom fortfarande så nära till känslorna jag hade när jag var frisk. Och jag var öppen med människor runt omkring mig att jag mådde dåligt. Jag hade väldigt svårt att dölja det, liksom. Så med push från omgivning och sådär, så fick jag ju hjälp. Men de var ju där på psykakuten också. Att så här, de går ju igenom undersökningar och ställer frågor som de anpassar ju frågor efter för att verkligen kunna bedöma en person. Och där märkte de ju att så här, vi kan liksom inte släppa dig. Det går inte. Och då fick jag ju nära stöd, liksom, några dagar, och jag hade ju antidepressiva och sånt. Och det var ju det som fick mig att liksom komma upp ovanför vattenytan och typ kunna andas igen och känna att så här, jag kunde se lite ljus i tunneln. Men det var ju ett tag där av bara mörker där jag verkligen ville ta livet av mig, liksom.
Men när man tittar tillbaka på dagen när man typ var nära på att ta sitt liv, under ett tillfälle där man typ sitter och dricker bubbel och har det mysigt, liksom, hur är det?
Nej, alltså jag kommer ihåg att det blev så nära mig när jag körde bil och bara började storgråta och kände att så här, du vet, tankarna kommer att så här, ska jag köra in i en vägg nu? Alltså typ en tunnel, liksom, att så här, ska jag? Och då, alltså på något sätt var jag ändå så pass här att jag tänkte ju på många runt omkring mig, min familj, mina vänner, min liksom, ja, men dåvarande pojkvän, så att det här är ju inte rätt. Jag hade ju fortfarande någon typ av så här, tanke och visste väl liksom att så här, det går att liksom komma ur, liksom. Men det var ju bara så, man känner väl sig bara tom och liksom... Det sjuka är ju att det är en känsla som är fruktansvärd, men samtidigt så är den ju den gör ju inte så mycket för att du bryr dig ju inte. Du vill ju bara bort. Och då är du ju ganska lugn på ett sätt. För att allt du vill, alltså du känner inga krav, du känner egentligen ingenting mer än att du faktiskt bara vill pysa iväg. Och att om du försvinner så känner du inte att du förlorar någonting för att du är så sjuk. Så att du ser liksom inte något ljus.
Nej.
Och på det sättet är det ju det där att de som kanske tar livet av sig sånt där, de är ju så sjuka och inne i det här svarta hålet. Att för dem är det ju inte så mycket man lämnar allt det, utan det är ju det enda du vill, det är ju att försvinna. Mm. Och det är väl det som är det obehagliga och det mest fruktansvärda, att man känner så.
Har du någon sån känsla idag, eller är det på det, alltså, går det bra idag?
Idag går det bra. Jag har inte såna här känslor än så här av ibland så här, nej men jag tar livet av mig, alltså absolut inte. Det var en ganska kort period, men en intensiv period. För att är det så att man vill liksom, vi säger att det är 4 dagar, men du känner varje sekund de 4 dagarna att du inte vill leva, så är det en jävligt lång tid.
Mm.
Och det blev ju värre för mig. En bieffekt av antidepressiva är att det kan verkligen gå rätt ner. Mm. Och får man självmordstankar och sådär, då måste man kontakta någon. Och det var ju då liksom, det blev ju värre för mig med de här tabletterna liksom. Men det är sjukt att ha varit i en sån situation. Man får ju perspektiv på saker liksom. Och nu glömde jag bort vad du sa.
Nej, jag tänkte om det var idag att du känner.
Ja, just det.
Att det är...
Nej, idag känner jag alltså att det är... Livet går upp och ner, men det går aldrig så pass ner att jag känner att jag inte vill finnas. Absolut
Nej.
Inte.
Nej.
Jag ser ju framåt och jag känner att så här, men herregud, alltså, det finns så mycket man kan göra. Typ, jag älskar ju djur och har alltid känt att så, här, alltså, jag, men så fort jag är med ett djur, jag mår bra. Liksom. och när jag var som mest deprimerad, inte ens ett djur kunde göra mig glad. Så då finns det ju ingenting. Oh. Alltså, så här, skulle någon komma med en alpaka till mig, jag älskar alpaka. Så blir jag så, sitter och kollar på Instagram och ska sova. Oh, jag dör ju. Nej, men alltså, hade någon kommit fram med en alpaka till mig, då var det jag som djupast liksom, ledsen. Så hade jag bara, men jag skiter fullständigt i det där liksom. Så att nu är jag verkligen på banan. Och som sagt, det är ju skillnad på att ha tuffa dagar och att verkligen inte se något ljus överhuvudtaget. Så gud, jag vill bara att folk som mår dåligt och sådär, därför har jag valt att prata om det också. För att så här, det finns verkligen hjälp. Man måste bara ta den. Och det är svårt att ta hjälp när man är så sjuk att man känner att man inte ens vill ha hjälp liksom.
Det är det. Men typ tryck ur det sista och ta hjälp liksom.
Verkligen.
Gud, alltså skål. Du är så fantastisk som pratar om det här.
Det är ett avsnitt här, men det blir så. Man bara pratar och pratar och pratar och känner att jag pratar.
Innan de snabba frågorna ska jag fråga dig om ett par saker som du har, alltså relationen till dem idag. Och det är bara så här, typ 3 rader liksom, som du kan säga några välvalda ord om.
Det blir intressant, för jag är ju så ett extremt utdragen när jag pratar.
Ja, men gud,
nu ska jag kämpa.
Nej då, men det är bra. Din relation till Bianca Ingrosso.
Jag älskar henne och hon är bäst, genuin jävla stjärna. Ja.
Din relation till alkohol.
Jag älskar Prosecco, den är väldigt fin, den relationen. Ja.
Inga så här problematiska, utan det känns bara så här, det är fett med Prosecco.
Jag har känt ibland i tisdag att jag måste ha alkohol, men nu känner jag inte det, utan jag ser fram emot helgerna och då Prosecco liksom.
Hör dig. Hear you bitch. Din relation till ditt utseende. Är du nöjd när du tittar i spegeln, eller hur är den relationen?
Det pendlar väldigt mycket, men jag har mycket jag är nöjd med och jag har mycket jag kanske inte är nöjd med liksom. Men jag har på något sätt börjat så här, känna mig hyfsat trygg ändå. I liksom, så här ser jag ju ut. Mm. Och det är så jag ser ut liksom. Så, alltså, jag kan ta hand om mig själv liksom. Det är väl det jag försöker göra. Mm. Alltså så här, så. Så att utseendet, ja. Det är ju som det är liksom. Det är mycket jag är nöjd med som sagt. Och sen är det såklart alltid saker som man bara...
Din relation till din ålder.
Jag har sån jävla ångest över min ålder.
Varför då?
Jag känner mig så jävla gammal. Och nu sitter du där och är äldre än mig. Och tycker
nej, men gud, det är inget konstigt.
Men jag mår inte bra i det. Alltså, jag har ångest över det nästan varje dag. Att jag blir äldre. Och att jag är 23. Alltså, jag har sån stress. Du vet, när man ser tillbaka på sitt liv, då vill jag fan känna att jävla fan. Alltså, om jag så... Jag kanske är jätteskälv. Men jag vill fan känna att så här... Ja, me, myself and I. Alltså, jag vill sitta där och bara känna att så här... Ja, alltså, jag vill bara känna att... Ja, så får jag känna.
Gud, underbart. Och nu, Josefin Kalle,
ja,
så har vi kommit in på de snabba frågorna.
Oj, oj, oj. Alltså är det här liksom, ah, okej.
Okay. Ja, eller det är mer så här, ja men du får säga what comes to your mind liksom.
Ja, ja.
Vad gör dig lycklig?
Djur.
Är det så?
Ja, alltså jag blir genuint glad av djur.
Något så här speciellt, eller har du något djur du inte tycker om?
Så jag kan tycka att det är lite obehagligt med sådana här flygande småkryp, ja, getingar och sånt. Då springer jag. Mm. Där är jag inte. Alltså jag bryr mig om dem så. Det är inte så att jag liksom så här, jag gillar inte att döda dem, men jag hatar, nej men jag får panik när de kommer nära liksom.
Gå helst åt andra hållet liksom.
Exakt, tack. Ja, så.
Vad finns alltid i din kyl? Och annars om det inte finns så bara oh my god, fuck.
Mjölk.
Ja.
Jag är ju en riktig mjölkoman och jag dricker blåmjölk. Mm. Jävlar vad jag dricker mjölk.
Och boy?
Nej, inte boy. Nej, var många år sedan.
Vad önskar du att fler visste om dig?
Shit. Gud. Vad önskar jag att fler visste om mig? Det står fett still alltså.
Ja, nej men det...
Kommer jag få ångest efter och bara fan, det där tycker jag ju. Men jag känner ingenting just nu egentligen. Alltså jag har bara ett behov av att...
Det finns ju så jävla mycket om dig det. Som ja, jag säkert. Inte visste. Så när alltså, vi satt och tog första glas, jag bara, oh my god, fan vad nice, jävla sköning.
Jag är väl mest bara att jag vill att folk ska se mig med liksom rätt ögon, om man fattar. Men folk kan ju alltid se en på olika sätt. Jag ser mig på ett sätt, du ser mig på ett sätt och någon annan tycker att dig klickar jag inte med. Mm. Men jag vill att folk ska se mig med liksom positiva ögon, bara. Mm. Alltså så här.
Finns det något otippat yrke du skulle vilja testa på om du inte jobbade med YouTube eller det du pluggar med?
Polis.
Oh my god, du skulle passa så jävla bra som det.
Alltså jag har faktiskt sökt in till polishögskolan. Mm. Problemet då var ju att så här, det kom upp någon fråga om man haft ångest någon gång. Och jag tänkte att det var för fan alla haft. Alltså jag har fått hjälp av en polis en gång med min ångest. Och tänkte att hon har ju ångest. Men då svarade de ganska fort att du uppfyller inte kraven. Du får inte ha ADHD, du får inte ha ångest. Alltså ingenting sånt. Och man bara, ni kan hitta så fucking bra poliser om ni bara släppte in fler människor. Så att ja, polis.
Mm. Om det mot all förmodan finns en himmel och en gud.
Mm.
Vad kommer han att säga till dig när han släpper in dig i himmelriket?
Åh, jävlar.
Kanske det. Han kanske säger, åh, jävlar.
Alltså, jag ser bara att han kramar mig och typ så här klappar mig lite. Och bara så här, du ändå... Alltså så här, han är ändå stolt över mig typ. Alltså så här, en kram som ändå med lite klapp så här och bara... You did good ändå. Typ så, känner jag.
Gud, det är jättefint.
Nej, men så här att så här, jo, alltså du har fan... Inte att man säger så mycket, utan mer än så här, du vet man kan få en kram av någon som bara är så här... Extra lång, den betyder extra mycket. Och bara så här... Ja, men en extra klapp på axeln och bara bra jobbat liksom. Typ så.
Vad är det absolut godaste du vet i matväg som du var så här typ svettas när du tänker
på? Alltså tonfisk och citronrisotto.
Oh.
Man köper en stor jävla tonfisk i disken typ på Ica Maxi. Så tar man hem den och så steker man den och så gör man citronrisotto.
Fan, du måste göra det så jag smakar aldrig
ja,
ätit det.
Ja, alltså ja.
Vad dricker du helst i en bar?
Prosecco.
Det är prosecco.
Alltså det är enda jag dricker. Och GTS. Men det är, annars är det bara prosecco. Eller kava om det inte finns prosecco.
Det är jävligt gott. Vi har kommit till sista frågan.
Oj då.
Vad är det absolut bästa med att vara du?
Alltså det måste jag ändå säga just nu är att jag får typ upp. Upplever väldigt mycket. Alltså jag är jävligt tacksam över typ min plattform som jag har. Alltså det är typ den som är det bästa med att vara jag. Jag önskar liksom att alla hade det. För att jag som har varit hjärte... Alltså det här måste bli ett långt svar. För att jag som har varit så typ i hjärtesorg nu och fått så många meddelanden från människor som går igenom samma sak. Man kan svara, man kan liksom... Jag tänker bara på alla som inte har den plattformen och sitter ensamma kanske i sin fucking lägenhet och mår dåligt och bara så här... Gud... Det är fan det bästa med vad jag just nu. Att jag har så många runt omkring mig som jag kan få dela saker med utan att ens egentligen känna dem.
Alltså du är helt jävla fantastisk.
Men alltså.
Nej men alltså på riktigt. Det finns det som kastar ner en sten i ett svart hål. Och den liksom man hör aldrig något för att det liksom är så djupt.
Men det är som jag känner med dig direkt här, alltså jag känner igen mig så mycket i dig. Alltså sen när vi satt och pratade och allt du sa, jag men jag orkar inte. Alltså för att jag känner igen mig. Ja. Det är ju så jävla härligt att känna så.
Och det är så jävla härligt att vi har kunnat sitta och pratat med många tusen lyssnare som kan ta hjälp och som kan liksom sitta och garva och gråta och fucking känna igen sig verkligen. Så mycket.
Verkligen. Och alltså det är ja.
Till dig, till mig och till alla där ute. Alltså ni är inte ensamma med en skit.
Aldrig är man det.
Alltså ja, en sista skål.
Ja, en stor jävla skål.
Och lycka till nu med allt. Jag är så tacksam och glad att du har varit med i min podd.
Ja men tack.
Och glöm för fan inte nu att gå in och spana in Josefins Instagram och framförallt YouTube-kanal. Lägg en prenumeration och enjoy skulle jag säga.
Åh, vilken fin kör.
Ja. Så ses vi andra nästa måndag med en ny spännande gäst. Hej då!
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.